Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
So Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi springer sprint här mot slutspelet. Lasse, han springer ingen sprint för han har inte sovit så mycket de senaste dagarna. Eller hur, Lasse?
Nej, jag får i förväg be om ursäkt om jag är extra trög idag i svängarna här om vi tar skarpa sådana från matchen och annan. Det har varit mycket collegefotboll. Nyår där man tror att man har energin som en 17-åring och så sen college-semifinalen efter det. Så att jag är väl uppe på 4 timmar sömn de 2-3 senaste nätterna. Så, men någon gång ska jag sova också. Nästa helg kanske det blir så. I varje fall fram till matchen här på söndag kväll.
Ja, Rickard, du är lite piggare idag kanske.
Jag är lite piggare. Jag har inte kollat massa college-fotboll. Och jag tyckte att jag också var trött efter nyårsafton, men jag förstår ju att det är liksom, i relation till Lasses sömnbrist så är det ju ingenting.
Nej. Men det är ju, vi pratade om det lite innan vi spelade in här. De är lite taskiga i NFL i år, att man körde först liksom matcher på julafton och sen så körde de matcher på nyårsafton, och så har vi college-slutspelet då som, ja, det hade man ju gärna sett. Jag har inte sett dem, ska se de matcherna så småningom, men Lasse satt ju såklart uppe, och det är liksom jul eller nyårsdagen som slutspelsmatcherna i college var, så det är ju inte sådär jätte, ja, det är ganska tufft här borta i Sverige om man ska hänga med alla de här matcherna.
Ja, samtidigt är det är ingen som sitter med pistol mot oss och säger att jag måste sitta upp och kolla fotboll från 11 på kvällen till 7 på morgonen. Det är ett val jag gör trots allt, och jag gör det gladligen, så att det är inga fioler som ska spela och tycka synd om mig. Men det är bara en ursäkt om jag är lite trögare än vanligt. Kanske inte märks alls.
Det är precis som vanligt då. Ja,
ja precis.
Ja, nej, så är det ju såklart. Men man kunde ju önska att matcherna skulle bara råka ramla på några andra dagar än dagar då man vanligtvis gör lite andra grejer. Men vi ska väl lyckas ta oss igenom det här ändå. Vi har ju inte sett kanske riktigt lika många matcher från de här NFL-matcherna som vi brukar kanske. Men ett gäng har vi sett, och vi kompletterar väl varandra hyfsat i alla fall, tänker jag. Vi ska prata lite Black Monday idag också. Den dagen efter regular season på måndagen där tränarna som sitter lite löst, det är alltid på ett par som ryker då. Ska vi prata lite, vad finns det för potentiella ersättare? Rickard har en liten lista där, och så har vi fått lite frågor också, och så ska vi såklart titta på nästa veckas eller den här veckans matcher, där det är också väldigt mycket slutspelsplatser som är up for grabs. Men vi kan väl börja med en liten nyhet som jag såg att till med SVT Sport hade lyft här nu, att Carolina Panthers ägare David Tepper var ju lite dåligt humör kan man väl säga senaste matchen här, blev lite häcklad och slängde ut drinken ut över fansen, ut från logen, bara rätt ner på läktaren, och fick dryga böter för det. Det har han ju för sig råd med, men kanske inte såg så himla snyggt ut.
Jag gillar det på något sätt ändå, alltså, fan. Visar att han är involverad och engagerad. Sen är det klart så inte så jävla smart move av honom. Men det är ju trots allt bara någon form av drink som kommer flygande. Så att, han kan ta böterna. Men jäklar, vad var det? 3 miljoner han fick böta för?
Ja, precis.
Dyr jäkla old fashion, eller vad han sitter och dricker på låt.
Ja, jag tycker att det där är intressant, för när Raiders hade också något klipp där de stod och pratade med Mark Davis, att hur nära supporterna faktiskt är de här ägarbåsen där de sitter. Nu kan han ju såklart, han har ju det något fönster som kan stängas, men ändå liksom, han är ju, de här fansen står ju precis utanför och står och skriker och häcklar hans lag. Det är ganska intressant att det är så nära inpå. Jag förstår ju att man kan tappa humöret när folk står och skriker att hans lag är sämst.
Absolut. Och jag menar, man tycker inte jättesynd om supporten som står och häcklar honom kanske, men
Nej.
det ser ju inte så jäkla snyggt ut. Så jag fattar ju att NFL bara, det där kan vi liksom inte hålla på med. Sen torskar de ju med 26-0 också, så att det här kanske inte hjälpte humöret för stackars Tepper där. Det har inte gått jättebra sen han kom in. Ganska kaxig, köpte upp den där laget, kom liksom från finansbranschen där, är väl ganska van att få som man vill ungefär. Och så har det inte riktigt gått särskilt bra för honom, eller det har ju absolut inte gått bra, nästan gått så dåligt som det bara kan med några av hans tränarval och andra beslut som han ändå har fattat. Så att det var nog kanske inte bara fansen, kanske hans egen frustration som flög med hans old fashion ut där genom fönstret.
Kan vara vändningen nu
Tror
då? Kan vara drinkkastet som gör att det vänder?
jag.
Alltså nu liksom det var droppen, no pun intended, liksom som gör att nu vänder det. Nu jäklar kommer Carolina vara att räkna med.
Det var hoppfullt, optimistiskt efter
Ja,
nyårsafton.
ja tycker jag man får.
Ja, nej, det är lite tufft för Panthers just nu, men det är möjligt att det är så. Jag tycker ändå inte att deras unga QB där, Bryce Young, har sett så himla dålig ut, men han är ju såklart inte övertygad som Stroud eller andra rookies har gjort. Med lite tuffare förutsättningar kanske, men det trodde vi ju å andra sidan även om Stroud, men där är det ju ett gäng som har steppat upp. Så vi får väl se lite grann. Det är väl inte helt, glaset är inte helt halvtomt, höll jag på att säga, för att fortsätta på Lasses hans här.
Nu får vi gå vidare.
Vi går vidare. Vi hade lite andra små nyheter, skador på Bradley Chubb bland annat och några andra spelare som skadade sig. Jag vet inte om det är något särskilt som ni tycker att ni vill kommentera där eller sett någon annan större skada som ni tycker att vi ska ta upp här på lilla svepet här.
Chubb känns ju ändå relevant. Nu har ju Dolphins försvar spelat bättre och bättre. Och tappa honom inför slutspelet, det är ju om man tänker sig vad man verkligen vill ha i ett slutspel så är det ju en dominant pass rush när man möter de här bra anfallen, så det kommer säkert kännas.
Och om vi ska hoppa in och säga någonting om matcherna, vi skulle ju nästan kunna börja med den matchen, för man kan väl säga att det var ett par lag som gjorde vad de skulle den här veckan. För vissa blev det tajtare än andra när de hade sådana här måste-matcher, men det var väl framförallt två matcher som stod ut och snackades mycket om i efterhand. Dels var det ju slutet på Lions Cowboys som vi kan komma in på lite senare, men sen var det ju också Dolphins Ravens-matchen som på förhand såg väldigt spännande ut. Och vi sa väl i förra veckan, tror jag, Rickan, när vi satt och snackade, att om Lamar Jackson kommer ut här och gör en riktigt bra match mot ja, men ett ändå bra motstånd, så har han nog chans att verkligen lägga den där MVP-bucklan i en liten ask. Och så kom han ut här, kastade fem touchdowns, Ravens körde över Dolphins med 56-19, och man får säga att det var ett hyfsat statement, och nu ska det nog mycket till för att någon ska ta den ifrån honom. Och definitivt inte någon av de andra quarterbacksen, tror jag.
Nej, han gjorde väl en okej match. Vad var det? Allt. Han hade den klassiska perfect passer rating. Som ett gäng QBs får per säsong. Det är inte jättelätt att få den. Så att, nej, som du sa, ska mycket till om någon annan tar det nu, tror jag och tycker jag.
Ja, det är ju en massa sådana här som det har tagits upp i alla fall på sociala medier som jag har rullat förbi. Det är imponerande i hur han har lyckats få de här MVP, om han nu vinner MVP. Men att han första gången gjorde han det som liksom en springande QB, och nu är det en helt annan typ av spelare han är i år, som är liksom mer passorienterad och som kan scrambla när han behöver. Det är ganska cool utveckling från liksom den han en gång var till den han är idag.
Ja. Sen tänker jag också det som vi har ältat om och om och om, och om igen. Alltså att mest värdefullt för sitt lag här. Jag ska inte förringa resten av Ravens också. Deras försvar är ju kanske minst lika stor anledning att Ravens vinner AFC än vad Lamar Jackson är i år. Så att jag vet, alltså, bara nu har man den här sista matchen med Lamar Jackson i färskt minne som man gör fantastiskt. Men ska man bara bryta ner så kan vi ta ändå som jag inte tycker ska ha det, men som absolut var med i diskussionen innan. Dak Prescott har ju haft en bättre säsong, liksom, om man bara drar ut det på ett bräde. Men Lamar är ju speciell på sitt sätt, också som du säger, där, att han har haft det med att springa, nu har han det med liksom att ja, inte fullt ut passa, men mer styra matcherna på hur han vill styra dem. Så att, ja, jag tycker han ska ha det, framförallt före Dak Prescott, som kanske är lite mer upp och ner då, än vad Lamar har varit i år. Men det är inte bara Lamar som är Baltimore Ravens, så.
Nej, verkligen inte. De har ju ett historiskt bra försvar i år också. Men det är klart, Lamar gör ju mycket för anfallet i alla fall. Bär ju väldigt mycket. Och nu är de ju 7-1 mot andra slutspelslag i år. Har ju verkligen vunnit de här stora matcherna. Det hjälper ju också i en sån här MVP-röstning att de här matcherna man minns så var han kanske den bästa kuben i den matchen, även när han möter liksom många andra duktiga quarterbacks. Och jag vet inte om ni har sett den här matchen, jag tycker att slutresultatet blir kanske lite missvisande här om man får vara sån. Den slutar 56-19 och Ravens är ju klart bättre laget i den här matchen, men Miami tycker jag ändå spelar hyfsat offensivt, men det spårar ju lite grann för honom. Tyreek Hill tappar ju en touchdown där i första halvlek, sen gör Ravens touchdown med 1 minut kvar av första halvlek, sen får de en 80 yards return på första spelet i andra och det blir liksom en rejäl poängswing där som händer ganska snabbt, där man liksom går upp från att det kunde varit en nästan jämn match till att man leder matchen med över 20 poäng. Och sen så vet jag inte riktigt, luften går väl ur lite grann och så där. Ravens spelar ju väldigt bra och vinner ju såklart väldigt välförtjänt, men att det blir så extremt stora siffror, det ska ju ofta till någonting. För jag tycker ändå att Miami flyttar bollen rätt bra dem också, i alla fall i första halvlek. Ja,
Nej, jag håller fan inte.
nej, precis. Och det är väl det som jag också är. Men det är det som gör att Ravens känns svår att göra med, att det kan bli sån här poäng, alltså så här, skenar iväg. Det kändes ju lite samma sak i 49ers-matchen. Då pratade vi också om att de lyckades skapa explosiva spel med sitt försvar. Men liksom att skapa de här stora spelen utöver att de har ett konsekvent anfallsspel är ju det som kanske, visst det är missvisande resultatmässigt, men det är också liksom styrkebevis för Ravens tycker jag, att vara så pass bra på liksom att skapa de här stora spelen oavsett hur de tar sig an för att göra dem.
Ja, så är det ju. Och sen blir det ju liksom, det blir ju alltid misstag i en match. Men att man möter ett lag där man i stort sett inte har utrymme att göra några misstag är ju
Nej,
inte så
precis.
jättekul läge att vara i. Och det gör ju Ravens bra, att de forcerar ju fram misstagen och sen utnyttjar de dem helt skoningslöst. Så att det blir den här typen av utskåpning. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om den matchen. Det var ju som sagt inte så himla jämnt. Ravens vann en till sån här stor match då. Och sen så har vi ju den andra snackisen som vi kan ta direkt innan vi hoppar runt lite grann mellan resultaten. Och det var ju den här Cowboys-Lions-matchen som vägde lite fram och tillbaka. Men Lasse, du som har sett den lite mer noga än vad jag har gjort i alla fall, tyckte Cowboys var lite starkare. Och sen så blev det ju en kontrovers i slutet av matchen. Den är väl ganska komplicerad att förklara, men man kan väl säga så att Lions försökte sig på ett trickspel när de skulle göra sin two-point conversion, eller trickspel, de försökte med lite, man ska säga, de försökte liksom lura Cowboys försvar lite grann genom att de brukar skicka in en av sina tackles som heter Dan Skipper och han blir då eligible, oftast får man anmäla sig till domaren för att man också får fånga passningar då, för att man ställer upp som en extra linjespelare. Och det var tanken här då att skicka in Skipper och han liksom kutade mot domaren i full fart, men samtidigt såg man hur Taylor Decker, deras left tackle, gick fram och pratade med domaren. Det gjorde inte Skipper, men sen så ropade domaren ändå ut Skippers nummer som eligible på det här spelet. Och när sen de gör det här trickspelet, eller vad man ska kalla det, när Decker fångar tvåpoängspassningen i endzone, så får de en flagga på spelet för att han är ineligible då. Och de får också flera andra flaggor då för att ställer upp i en olaglig formation då, om man ska gå då på vad domaren sa. Och enligt Lions, och det ser ju verkligen ut så på filmen från i efterhand där, så har domaren helt enkelt ropat upp fel nummer. Han har, eftersom Skipper då, nummer 70, varit eligible nästan hela matchen och är den spelaren som brukar komma in, så har han nästan per automatik där domaren har ropat upp det numret. medan då Lions har försökt liksom spexa till det lite grann här och försökt förvirra Cowboys, och man gör ju det här väldigt medvetet och skicka in skipper och sådär för att Cowboys inte ska ana något oråd, men man lyckades också förvirra domaren där, vad han nu heter, Brad någonting tror jag att han hette den här domaren, va? Men sen så det som är kanske den liksom största brottet från domaren här, det är väl att han även efter matchen då står fast vid sin version att han inte alls har gjort något fel, att det var Lions som gjorde fel, och jag tror att både ligan och Lions var överens om att det var nog domaren som gjorde fel där, för han har ju också blivit lite nedgraderad i de här domarrankingarna och inte kommer få några fina uppdrag här framöver. Så att en klantig grej från domaren när Lions försökte spexa kanske lite för mycket. De gjorde det ju väldigt bra på det sätt de gjorde, och lurade ju alla, även domaren, och sen så försökte de ju se på en 2-poängsspel lite senare, misslyckades med det och Cowboys vann den här matchen med 2019.
Väldigt dramatiskt,
Ligan var ju...
alltså. Men just att det var, det kan vi gå in i det här felet här, men det var ju sen så kaxigt av den Campbell, som du sa, det var helt rosenrasande. Gör försöker en tvåpoängare igen, alltså det hade räckt med en enpoängare för att få den till övertid, ska ju tilläggas. Men han ville vinna nu då, och då fick han ju flytta bak efter att han fick fel där. Och så skulle han köra på en tvåpoängare igen, då gick Cowboys offside. Igen, så det blev en tredje
Ja.
tvåpoäng conversion där det till slut blev interception, eller om den föll incomplete, eller om den inte nådde fram, jag kommer inte ihåg. Men
Incomplete
ja, så
pleden.
ja, precis, det var nog interception på där Cowboys stod offside. Så det var ju också en liten semisnackis där, men det var att man hann med den snackisen där om den offsiden heller. Så det var ett jäkla hett slut där. Och jag som satt och såg den live fattar ju inte det här, och det gjorde ju inte på grund av då att kommentatorerna inte heller fattade detta, och domaren som de tog in inte heller förstod och förklarade. Så att jag fattar inte att det var en sån, liksom, att det blev så fel som det blev först, typ tills du förklarade det för mig innan vi skulle spela in. Så det var ju väldigt, väldigt rörigt, väldigt, väldigt rörigt, helt klart. Men
Ja, verkligen.
ja. Svårt. Det är ju såklart då, och det verkar ju stämma att han har kallat ut fel. Då är det ju såklart en jättemiss av domaren, för domaren kan ju inte heller bara ändra sig och säga så här: man vädjar kalla ut fel, för att då har han ju satt Cowboys i en riktigt röten situation,
Ja,
för
visst.
de måste ju få veta vem som är illegible också. Och då kan man säga, nej, jag gjorde fel, det är touch. Då är det ju lika, han kan ju liksom inte rätta sitt fel. Man skulle i alla fall kunna erkänna efterhand, det tycker jag är väldigt svårt.
Ja, det borde han ju definitivt ha gjort. Eftersom det var ganska uppenbart att det var han som hade gjort missen där. Sen kan man ju liksom förstå att han... Man kan förstå att han gör fel utan att ursäkta honom. Det är ju hans jobb att göra rätt. Så att självklart gör han bort sig. Men det var ju meningen att skapa förvirring från Lions. Så att det lyckades man ju med, får man ju ändå säga. Och lyckades ju även lura Cowboys eftersom man ändå lyckades med spelet då. Men
Eller var det domaren som
domaren var
lurade
inte med.
Cowboys?
Det som är så kast med det här, och jag lyssnade på The Athletics podd och så pratade de också om det, att så här, att man kan förstå, alltså man kan vara frustrerad över domarmisstag som sker liksom under spel, att man så här, på en millisekund missar en tackling eller liksom, ja, han träffade honom visst i huvudet men jag såg inte det på det här för att allting går i liksom 100 km i timmen. Men den här typen av misstag där det är så här, ja, Dan Campbell har innan matchen gått upp och sagt vi kommer göra ett trickspel någon gång under matchen troligtvis om vi får läge. Och då kommer vi kalla fram tre spelare till dig. Men det är nummer 68 som är den som kommer vara eligible. Och det syns ju tydligt att det är han som går fram och säger att Decker går fram och säger det är jag. Men att liksom, domaren på något sätt ändå missar det och tänker att det är Skipper bara för att det har varit han under hela matchen. Det är ju det som är hela syftet. Och det har ju Campbell ändå förvarnat om. Och det ändå blir en sån här typ av misstag. Jag fattar att sånt här kan hända. Det är liksom en high pressure situation också för domaren. Men det får ju inte hända. Det här är, och nu tappar ju Lions möjligheten att få nummer två seed, för de kan de inte få. Nu kommer ju Cowboys troligtvis ha den. Så då missar man ju möjligheten att spela på hemmaplan så länge man inte behöver möta då 49ers, men man klarar sig ganska långt tills dess. Så det är ju liksom avgörande i en situation som inte, jag vet inte, domaren liksom har tiden att han kan väl dubbelkontrollera i sånt fall om det är sånt jävla, om han känns så stressad eller osäker. Det är ju en sån, det är den typen av missar som är svår att förstå, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja, nej, men verkligen. Och som sagt, han har ju tid där. Alltså det är en ganska lugn sekvens innan domaren. Men han har inte huvudet med helt enkelt och gör fel.
Nej.
Och sen som Lasse var inne på där, när han väl har sagt fel nummer och de har ställt upp, ja, då går det inte att göra något. Lions kan ju inte gärna backa på sitt spel. Cowboys fattar ingenting vad som händer. De ställer ju bara upp som att de ska försvara skipper kanske om det kommer något trick där. Och domaren kan ju inte liksom ändra sitt beslut. Och då är det liksom kört. Utan direkt när han ropar upp numret där så har han ju gjort bort sig. Men ja, det är ju väldigt beklagligt för Lions såklart. Jag förstår att de är förbannade. Särskilt om de har pratat om med honom inför matchen. Men ja... jag vet inte. Om man försökte kanske göra något för smart, men det måste man också få göra. Och man tänker ju inte att det är domaren som ska sumpa det. I så fall liksom tänker man att sin tackle eller något tappar passning eller något, eller att Cowboy försvarar väldigt bra. Inte att domaren liksom dödar spelet. Det vill man ju helst inte se i en sån otroligt viktig situation ändå, som det ändå var när de går för vinst. Vi lämnar den matchen där. Eller vi kanske ska säga någonting om matchen i övrigt. Jag vet inte om det finns så himla mycket att säga. Det var en spännande match.
Ja, Sydelärm återigen svinbra liksom.
Just det, över 200 yards
bra. Jag tycker då Cowboys var betydligt bättre. Rickard tycker bara att de var bättre. Så det borde faktiskt varit en situation här i slutet. Cowboys borde den ha avgjort här. Man slarvade en hel del. Liksom, gjorde en jättedrive och fubblade bort skiten på goal line. Och så sen tappade CeeDee Lamb en... eller fumblade ut ytterligare en som ramlade ner en. Som där. Båda var i början. Så man hade i princip kunnat upp typ i 21-3 redan första kvarten. Istället så... var man uppe i 7-3 liksom. Jag tycker man kan säga att det är rättvist som hände i slutet, men jag tycker Cowboys vann ändå fullt rättvist den här matchen.
Jag tittar inte på slutresultatet och blir frustrerad över att Lions har förlorat den. Det jag kan hålla med om att alla ser det bättre laget. Men jag tycker Lions hänger på bra. Jag tycker båda försvaret spelar bra framförallt. Och båda anfallen har svårt att få igång ett fungerande springspel, och det känns som att de har fått med linjerna åt båda hållen, hade stora bekymmer. Cowboys, nu vet jag inte hur det ser ut med alla era skador och så längs linjen. Det känns ju som att det bara blir värre och värre, men det är lite oroväckande tycker jag inför ett slutspel, för Lions defensiva front är ju inte den mest dominanta ni kommer möta i ett slutspel.
Cowboys har haft problem att springa med bollen i större delen av säsongen. Nu hade vi full linje här den här veckan. Sen vet jag inte hur skadade de som ställer upp där är. Men trots det så hade vi komplett antal spelare. Det var väl Tyrex Smith som alltid ut någon gång i matchen där. Men annars, det kan jag inte skylla på det. Det har sett tråkigt ut i springspelet. Och troligt det hänger med på våra running backs och offensiva linjer just nu faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Nej, annars kan man ju, ja, vi nämnde ju Jaguars som spelade Panthers med 26-0 där, viktig match. Cardinals lyckades på något sätt slå Eagles, som vi har pratat om, har sett lite svajigare ut här mot slutet, och det var kanske inte vad man hade tänkt sig. En väldigt stark andra halvlek, bra match från Kyler Murray där bland annat. Rams vann precis över Giants för att hålla sig själva vid liv där. Saints började backa ner i en viktig match i NFC South där. Texans vann över Titans stort med CJ Stroud tillbaka. Steelers Seahawks spelade en match där anfallen var väldigt bra, försvaren var ganska osynliga, men Steelers springanfall framförallt som dominerade den matchen, när man sprang för över 200 yards och vann en viktig match för dem. Det var lika viktigt för Seahawks, men de får nu lita på lite andra lag om de ska lyckas nästla sig in i slutspelet. Och det var väl kanske de mest intressanta resultaten. Är det något ni känner att vi ska kommentera vidare av det där?
Man kan lägga till att resultat i andra matcher, så Broncos blev ju, eller var i alla fall definitivt eliminerade. Jag vet inte om de fortfarande hade någon procentuell chans. Det är om Chiefs hade torskat kanske. Chiefs vann mot Bengals.
Ja, jag ska pressa det där en stund. Chiefs.
Ja, absolut. Men det var mycket field goals framförallt som lyckades, som de vann matchen, men det är fortfarande ett problem med anfallet. Och Colts vann över Raiders, så Raiders är utslagna och Colts lever fortfarande med hopp om att kunna plocka divisionstiteln eller en slutspelsplats med minst.
Nämligen det var Bears utklassade Falcons och Falcons är inte med det här racet om att vinna den divisionen och inte liksom vad är det? South-divisionen där. Så nu står det väl mellan Bucks och Saints där. Lite överraskande också.
Ja, men verkligen. Och
Har
Bears
inte
ändå som...
Falcons en chans? De kan ju vinna divisionstiteln.
Har
Jo
man det
då.
ändå, trots det. Det har man.
Ja.
Ja,
Det är
man
ingen
behöver
som
inte
blir
med någon
utslagen i
krona
år
för att
när
vinna.
alla är med
Har
naturligtvis.
Panthers också en chans där, eller?
Då får man kasta många drinkar, Tepper.
Ah, okej, okay. De har fortfarande en chans nu, men de sitter absolut inte i någon form av förarsäte längre i alla fall.
Nej, de behöver ju att Bucks förlorar sin match. Men det behöver ju Saints också. Alltså om Bucks förlorar så går ju vinnaren mellan Falcons och Saints går i så fall vidare.
Ja, ah, det är sant.
Men det här kommer vi till
Ja,
sen när vi tittar på
galet.
matchen här.
Galet. Ja, och det är som sagt, det är en 20 lag som fortfarande är med här. Det är väl, vad var det vi sa? Det är 9 slutspelslag klara, 5 öppna platser fortfarande. 4 divisionsvinster, så det finns fortfarande en hel del att spela om, konstigt nog, när vi går in här i vecka 18. Men vi sa att vi skulle prata lite grann om lite Black Monday-spekulationer och kanske till och med ett och annat alternativ på vilka som skulle kunna ersätta dem eventuellt då. Och Rickard, du hade lite tankar om vilka coacher som eventuellt hänger löst.
Ja, jag tänker att ni, om jag läser upp några namn, så får ni säga liksom stanna eller gå eller kick eller vad fan
Kan vi inte få
ni vill
ge
använda.
er på en skala sådär liksom 1 till 5 eller något sånt där i
Okej, ett ska
kickrisk?
man ha kicken, fem är man säker.
Ja, inte vad man tänker du att vad som kommer hända eller vad man tycker? Alltså är det en
Det får du
gissning
själv.
eller är det liksom en åsikt?
Vad du tycker är väl roligare, för då kan vi inte, kan inte folk säga att vi har haft fel sen efterhand.
Ja, just det. Ja, det är säkert. Det är bra.
Det är
Smart.
smart, va? Då har vi ju redan två öppna platser för Chargers och Panthers har ju sparkat sina respektive och har en interim head coach som inte verkar kunna ha möjligheten att ha kvar jobbet. Så då stannar vi vid Raiders till att börja med. Där har de ju Antonio Pierce tagit över efter Josh McDaniels. Ska han hur säker är han på en skala från 1 till 5?
Var fem väldigt säkert sa vi
Ja.
två ger honom då.
alla. Ja, tre ger jag.
Han har lite mer mellanmjölk. Ja, Mattias, varför ska han i sånt fall då få... Varför ska de gå vidare från Pierce?
Han har ju liksom i stort sett ingen erfarenhet av det där jobbet. Jag tror att det skulle kanske vara ett misstag att hänga kvar vid någon som har gjort ett bra jobb som interim coach, men som liksom aldrig skulle haft en chans att få det jobbet. Liksom om det hade varit en vanlig ansökning. Även om det är så bra skäl, men jag tror att det skulle kunna vara så att man slänger bort ett år då.
Jag lägger
Han
mitt i.
inte,
Eller...
jag kan fråga då, har han inte inom citationstecken vunnit omklädningsrummet i Raiders? Är det inte lite snack om det? Spelarna verkar gilla honom.
Det är de ju verkligen.
Och tar då in en erfaren, lite erfarna koordinatorer så tycker man kan ge honom en chans här. Raiders slänger alltid bort sina år ändå så det är ju inget annat om de har kvar han eller inte.
Det är ingen
Så,
nytt.
nej, 3,5.
That's
Jag
the
blir mer
spirit.
övertygad om mig själv än mer.
Ja,
Låt han
försvaret har
vara
ju
kvar.
varit, tror jag, topp 8 i väldigt många kategorier sedan det att han tog över som HC och låtit Patrick Graham styra lite fritt. Ja, definitivt är han uppskattad av spelarna. Sen kanske det betyder att, eller är på grund av att de röker liksom, får röka cigarrer i omklädningsrummet. De får ha musik på träningarna, vilket de inte fick med McDaniels. De satt upp en basketkorg i omklädningsrummet. Han ger dem lediga dagar när de vinner matcher. De har lediga hela veckan när de hade bye week. Så han kanske spelar lite på det som han vet blir uppskattat. Så,
Känns som att en
men sen...
basketkorg och musik, det kunde liksom McDaniels bjussa på, tycker jag faktiskt.
Ja, men det också, kan jag också säga någonting om vilka förutsättningar Pierce Kevin är att bli omtyckt, att det kanske inte är så här svårt att bli omtyckt om så här. Det är en mobbare som man blir, som blir kickad och så kliver vem som helst in, så bara, fan, han är världens schysstaste människa i världshistorien. Men absolut tror jag att han är uppskattad av spelarna. Och det som gör det komplicerat är väl att de gick vidare från Rick Bisaccia som var lite snarlik samma situation efter att Gruden då avgick, eller hur man ska uttrycka sig, kring att han fick kicken. Och då gick de ju vidare till slutspel, och så ville ju spelarna att de skulle behålla honom. Han fick ju inte behålla det jobbet av samma motiv som Mattias då nämnde här med Pierce. Och så har man väl ångrat, eventuellt om Mark Davis har ångrat det. Så vi får se. Nu ska vi inte stanna för mycket på Raiders, bara för att det är mitt lag.
Nej, men det
då tar vi då tar vi Arthur Smith i Falcon. Hur säkert sitter han?
Det är att jag fortfarande gillar honom, men det är fan svårare motiverat att han ska stanna. Alltså. 2,5 så.
Jag ger den en 3 då. Alltså, jag fick ju lite skit på släcken när jag sa att ja, men jag ändå var ganska positiv till Smith där. Och statistiskt så har det ju sett för jävligt ut kanske. Men det låter ju också som att han kanske ska få stanna, tycker jag, från ägarleden. Och sen så beror det väl kanske på hur man rundar av här. Men man har ju inte rundat av så himla snyggt än så länge.
Nej, det är väl om de tar sig till slutspel så är det ju svårt kanske att kicka honom. Då måste ju ändå, även hur det än har sett ut på plan, så måste det ändå ses som någon sorts form av framgång. Kan man tycka. Det är väl hur det har sett ut som gör att de är ändå 7-9. Det kanske man inte tänkte ändå inför säsongen att de skulle vara så jävla bra. Jag pratade ju om att springspel skulle kunna vara bra. Men, och att de hade en chans att vinna divisionen eller slåss om den. Och det är ju där de är ändå.
Vi pratade väl om att det skulle bli någon form av offensiv MVP här. Så att du var ju helt...
Ja, nej, han är på väg. Han är på väg. Nästa år. tar vi ett namn som Lasse tycker om, så kan du få först ut och Lasse. Ron Rivera.
Ja, en etta. 0,5. Han skulle gått för länge sedan. Han kan vara säkert en fin människa. Men jag tycker hans tid är över som huvudtränare i NFL. Han hänger inte med längre. Så, nej, jag kan inte i mitt liv se att han är kvar i Washington.
Är du också inne på Lasse spåren? Äta. Han känns trött.
Ja, väldigt. Har gjort länge. Kommer vi in på lite mer spännande namn där. Då kan vi ta Matt Eberflus i Chicago.
Ja, nästan Rivera-skalan där. Men jag kan sätta 1,5 då. Ja, alltså, han gör det ju svårare för Bears att bara enkelt kicka honom eftersom de vinner lite matcher nu är ett sånt här. Men det känns ju absolut inte relevanta tycker jag än. Och jag har fått bygga upp med ganska mycket vapen nu. Kanske klart behöva stärka det ytterligare, men nej, bort med honom.
Ja, lite mer positiv. Men jag säger väl en 2 då. Så det är väl ändå, han har ju inte gjort ett bra jobb såklart, men samtidigt Bears, även om de är i position till att kicka coacher till höger och vänster och sådär, jag vet inte om han har riktigt truppen heller, men för att någon skulle kunna konkurrera så himla mycket bättre än vad Eberflus har gjort, men det är svårt att försvara hans insats kanske.
Det som jag tycker kanske är svårt med honom, det är väl vad man, eller det beror på vad man vill göra på QB-positionen. För vill man gå vidare och plocka en rookie nu, då kanske man lika gärna kan starta om helt och hållet.
Ja.
För det är ju dumt att ha honom hängande löst. Och så plockar man in en rookie QB och sen ska man ta in en ny HC nästa år. Att man sätter sig i en knepig situation hur man än gör där. Vill man ha en ny QB om man går vidare från Fields, då tycker jag att man ska ta in en ny tränare också.
Lite negativt för Eberflus är väl kanske att de bästa spelarna som man har i laget, det är liksom spelare som någon annan har coachat. Alltså jag tänker att liksom Sweat kommer in och DJ Moore som kom in från inför säsongen. Så att liksom de spelarna som man själv liksom har coachat in i systemet har ju inte spelat på särskilt hög nivå.
Nej, J.L.O. Johnson har ju spelat bra som vi pratade om i och för sig.
Verkligen.
Då tar vi Dennis Allen i Saints.
Han tycker jag kan stanna ändå. Jag tycker han kan Är det första året han coachar nu eller?
Andra året är det här nu.
Ja, det andra. Nej, men han... helt okej, okay. Jag är en trea då. Tycker ändå Saints har gjort vad som man kanske väntar av dem och kanske till och med lite till.
Ja,
Stanna på honom.
Nej, men jag är också med på en tre där. Det beror lite på när Saints liksom ska dra av det här plåstret och bygga om lite igen. Rensa i löneskåpet och liksom då kan man kanske byta HC på samma gång. Men frågan är om de känner att de fortfarande ska utmana nästa säsong och då känns det onödigt att byta coach.
Det låter väl rimligt. Kom in på Bill Belichick.
Nej, men nu han får lämna alltså. Han får göra det själv. Usch, vad det känns bara hugga av honom eftersom allt han har gjort med. Men vad fasen, det är tydligt att Patriot måste städa om helt där. Så det är dags för honom att gå.
Ja, men det känns
säger
väl
du,
så.
Mattias?
Nej, det känns väl kanske lite så. Vad jag själv liksom skulle göra, det vet jag inte riktigt ärligt talat. Men han känns ju också lite trött. Jag vet inte, det känns som att han inte riktigt 100% tar det på allvar. Liksom, typ anställer sina gamla polare och sin son och, liksom, och det går åt helvete. Men han verkar inte bry sig så himla mycket. Alltså, det känns ju lite som att det kanske ändå är dags att gå vidare någon gång och liksom acceptera att man hade liksom 20-25 år av dominans. Liksom. Och det kanske ska vara klart här nu. Så att jag kanske ger honom en tvåan då. Men han ska ju självklart avgå under snygga former. Inte fan får han sparken på Black Monday i alla fall. I så fall avgår han själv då.
Undrar om han är den personen som liksom stepp på att göra det snyggt å andra sidan.
Nej,
Han skulle
han
ju
skulle
mycket väl
absolut
kunna
kunna
säga.
vägra avgå så de måste
Ja.
sparka honom. Ja, vad för jävlas med Kraft.
Så har vi ett annat namn här som jag nämnde lite till er innan inspelning här. Mike Vrabel i Titans.
Ja, Mattias, du får gå först här.
Ja, men jag blev väldigt positiv. Rickard nämnde ju honom innan här. Så att jag säger väl en... jag säger en fyra.
Har jag bara sagt tre rakt igenom? Känns det. Nej, jag har sågat några också. Men
Vad krispall.
Ja, vad har Titans gjort i år egentligen? Vad har de haft för möjlighet att göra någonting? Men ge en ett år till med Will Levis här som startar säsongen för dem. 3,5 då.
Ja, Mattias var ju lite förvånad när jag nämnde honom i början, eller innan här då. Jag tycker inte att Titans har blivit sämre och sämre. Så vet jag inte, nu har de ju sparkat sin GM under den här tiden också. Så det är väl, en del så är det ju för att de har en dålig trupp. Men jag tycker Vrabel bär en del av skulden också. De är oftast ganska väl coachade. Men det känns ju inte som att de någonsin har blivit så här jättebra. Och nu liksom har de inte springspelet med Henry på samma sätt och det kommer väl kanske till och med ta slut nu. Det är lite end of an era, kanske dags att gå vidare och så kan han gå upp och ta över i New England istället då.
Ja,
ja
det
men det
skulle kanske vara
ligger något, alltså det var ju han var ju lite av hans signum här, ground and pound och pulka offensiva linjen och springa med Henry kanske var hans storhet och nu är det förbi så ja, 50-50 där.
Ja,
men
så har jag min sista. Eller,
jag har alltid
förlåt.
Tyckt att det ska vara en sak om Vrabel. Jag har alltid tyckt att han har varit en av NFLs bästa coacher. Sen har liksom resultaten aldrig riktigt varit med honom. De har också haft de senaste åren han har varit coach har haft enorma skadeproblem. Alltså man har pratat om många andra lag som Ravens och andra till exempel som har haft mycket skador. Men Titans kanske är det laget som har haft absolut flest skador. Och i år vet jag inte om man kan använda den ursäkten riktigt. Men nej, jag skulle nog tro att han får ett nytt head coach-jobb ganska snabbt om han får kicken.
Det är
Och han
möjligt.
vann ju
Mattias.
maktkampen där mot sportchefen dessutom. Så det känns osannolikt att han får kicken tycker jag. Ja, nu ska jag
Ja,
sluta
det är väl
prata
det.
Vrabel.
Ja. Du ska få fortsätta prata däremot. För jag tänkte att jag bollar över direkt till dig här och fråga hur löst sitter Pete Carroll?
Nej, inte det minsta tror jag.
Nej.
Nej, det är en femma tror jag. Att han skulle få kicken. Ja.
Jag tycker att när försvaret spelade så dåligt här senast, så det pratades ju om dem redan i fjol, ifall han liksom var lite om han skulle få vara med och vara den här personen som ska man säga, går vidare från Russell Wilson-eran. Och att försvaret kanske inte är ska man säga, uppdaterat nog, utan att han försöker köra lite samma grejer som han har lyckats med förut, men inte kanske har spelat materialet för att fortfarande göra.
Mm. Nej, men visst, alltså, de har ju haft problem att de liksom inte lyckas göra lyckas aldrig få ihop det då, så allt fungerar på samma gång. Alltså, man hade ju ett ganska bra springförsvar i början på säsongen, för att man satsade väldigt mycket på springförsvaret, men då blev man helt mördad av passningsspelet istället. Sen börjar man backa bak för att stänga lite passningsspel, då blir man mördad av springspelet. Så på något sätt så lyckas han ju inte få ihop sitt försvar på det sätt han vill. Anfallet spelar ju relativt bra ändå, även fast man kanske har ganska höga krav, för det finns många duktiga skillspelare där. Men jag tror bara att han sitter för tryggt och säkert där i sin liksom position av makt. Att jag tror inte det finns en chans att de sparkar honom ändå. Men det är klart, han har utmaningar. Det finns väl en gräns hur många liksom koordinatorer han kan sparka. Han har ju sparkat både OC och DC flera gånger om de senaste åren. Och till slut måste ju någon peka på honom också. Att det, liksom, det kan inte alltid vara assistenternas fel att saker inte fungerar. Men nej, jag tror inte vi är där än. Det är för tidigt.
Nej, kanske inte. Har ni någon annan som ni skulle vilja slänga in på den här listan eller som riskerar att tappa huvudet på måndag?
Salah har varit en snackis i Jets lite upp och ner under säsongen. 6-10 är de la alla äggen i en Rodgers-korgen som sprack innan de ens hann fläta klart skiten. Så jag vet inte. Jag tycker de ska behålla en ett år till. Jag minns ett år till i alla fall. Men jag är också väldigt liksom, skeptisk. Kanske mer till hela New York Jets organisation. Hur liksom, de bara föll pladask av att Aaron Rodgers försvann bort ur ekvationen. Så att kanske ska nämna det i alla fall.
Jag tycker lite som du på att det är mer en indikation på att hela organisationen har gjort fel. Och det känns taskigt att lägga det i hans händer. Utan om de nu satsar allting på Rodgers, då kanske de ska liksom låta honom vara den som är HC i hela den satsningen. Och sen om det skiter sig nästa år, då går man vidare från Rodgers och från Salah och så börjar man om från början igen.
Det håller jag med om. Men jag tycker det ska nämnas att det är inte bara att skylla på att Zach Wilson inte gör jobbet, utan det är större problem än så.
Absolut.
Ja, verkligen. Men det känns som en timing-grej också. Rodgers kommer tillbaka nästa säsong. Vill man stöka om så himla mycket innan dess? Hur många år har man med Rodgers? Ett, kanske två. Så att liksom det, tiden att göra om kommer liksom efter Rodgers-tiden här.
Ja.
Om jag ska nämna några namn då, för att, nu ska, för att inte stanna alldeles för länge på den här coach-diskussionen, men namn som har nämnts som eventuella kandidater att ta över alla de här jobben, så dels pratas det ju mycket om Jim Harbaugh nu som coachar Michigan då i college-finalen här snart. Vi har Dan Quinn från ditt Dallas, Mike McDonald från Ravens försvar som spelar fenomenalt. Jag skrev upp Lou Anarumo i Bengals, defensiv koordinator. Jag skrev faktiskt upp Patrick Graham i Raiders för att deras försvar har sett bra ut och han har fått massa HC-intervjuer tidigare. Jag tror inte att han kanske får ett sånt jobb, men åtminstone som någon som kommer rulla runt på intervjuer. Lite samma med Eric Bieniemy som jag skrev ner här också. Sen Brian Callahan som är offensiv koordinator i Bengals har det pratats om en del. Och samma med Frank Smith i Dolphins, så det handlar väl mycket om att man försöker hugga liksom från det här tränarträdet som har varit, som är liksom det heta i NFL fortfarande.
Ja, jag tänker både OC och DC i Lions, alltså offensiv koordinator Ben Johnson, defensiv koordinator Aaron Glenn, eller också sådana snackisar liksom, som säkerligen kommer få rulla runt på en del intervjuer.
Absolut.
Glenn får ju tuffare, men Ben Johnson däremot, absolut.
Ja.
Ben Johnson gick väl ut och sa att han skulle ha 15 miljoner per år om han skulle ta ett HC-jobb dessutom. Så han vet nog också om att han har en ganska het marknad. Ja, man tackade väl nej till HC-jobb förra året för att stanna kvar i Lions för att han inte tyckte att det liksom var tillräckligt bra.
Två gamla rävar, eller gamla, men som har haft huvudtränarrollen förut, som är intressant att se hur snackisen är. Alltså, Vic Fangio i DC i Dolphins. Jag vet inte om det snackas mycket om honom där, men och även nu ny på relativt ny position i alla fall, men Jim Schwartz DC i Cleveland också. Jag tycker båda de här, precis som jag tycker att Dan Quinn kanske de ska få hålla på med sitt försvar och inte förstöra det med att vara HC. Men snacket lär komma på dem. I
Ja,
varje fall Fangio tror jag.
Jag får lite Spags-vibbar med honom, att han liksom
Ja,
inte alls är sugen på det här
verkligen.
Hollywood-tränaruppdraget. Han var
Det är
så
mycket jobb.
jävla grinig i Denver och tyckte att allting, alla bara var dumma i huvudet. Jag tror att han liksom trivs med det här eremitarbetet och bara kunna sitta bakom spakarna utan att man pratar så mycket om honom.
Sen tänker jag Dave Canales, alltså offensiv koordinator i Buccaneers. Jag har inte så mycket på honom, men lite mot alla odds-känslan att de har gjort det riktigt bra där och får ju spelarna att funka och får Baker Mayfield att funka och få då kanske en liten omkontrollerad offensiv linje att funka helt okej, så känns det också som ett spännande alternativ.
Verkligen.
Nej, jag tycker det är bra namn där. Jag har ingenting att tillföra faktiskt. Man kan ju tänka sig att det kommer alltid någon förutom Harbour och kanske från college-leden som du börjar snackas om också. Så där. Men annars känns det som att vi fick med de hetaste snackisarna där. Johnson är väl den som känns absolut hetast av alla kanske i Lions tycker jag. Ska vi hoppa vidare? Vi har ju fått några lyssnarfrågor. Ska vi ta dem innan vi hoppar in på liksom slutspelssnacket och veckans matcher och sånt där? Så vi inte glömmer bort dem. Och vi kan ju börja med en fråga här som det inte, jag har tyvärr inte skrivit upp vem som skickade in den här, men hej, lyssnat sedan 2017 och måste bara ställa en fråga. Mike Evans, visst är han den mest underskattade spelaren i modern tid? 9 raka säsonger med över 1000 receiving yards, topp 5 i touchdowns nästan varje år, och då har han gjort det med James Winston, Tom Brady, Baker Mayfield, Josh McCown. Och bara för att han spelar i mitt lag, Tampa Bay Buccaneers, så bryr sig ingen om honom. Bara för att han spelar i hans lag också. Men för mig är han störst av alla på 2000-talet. Dessutom vunnit Super Bowl som många av de andra stora receivers inte har gjort. Men det skulle vara kul om ni bara pratar lite om Mike. Det vore gött. Jag tror jag nämnt tidigare att han är en underskattad spelare. Väldigt pålitlig.
Ja,
Sorry.
jag vet inte hur synd det är om att han har fått spela med Tom Brady dock. Gjorde det ganska bra när han var i backhanden. Men annars har han ju en vettig poäng. Han har inte alltid haft de mest pålitliga QB:sarna. James Winston kunde väl bolla ut bollar och bara att varannan hamnar till han och varannan hamnar till
Ja, exakt,
motståndaren.
det är lite med Baker också, gunslingers, det är bra
Ja,
för
med Baker
statsen.
också, så han har ju haft ändå gunslingers där. Ja, men absolut, han är jättebra. Och är det så att vi har pratat lite för lite om honom så är det absolut inte medvetet. I varje fall inte från mig. Han är en av de bättre receiversarna år ut och år in. Jag vet inte om han är på något sätt topp tre det senaste decenniet. Så, men han ska ju alltid vara med i en topp 10-lista av wide receivers. En i varje fall tycker jag.
Det är lite där han hamnar tycker jag. Jag försökte följa på varför man inte pratar så. Dels så Bucks har ju kanske inte varit, de var ju relevanta när Brady var där, men annars har det inte liksom varit ett lag som man har liksom behövt, eller som man har lagt så mycket fokus på, och då kanske han försvinner lite i det. Och sen så är han ju, han är lite som Keenan Allen i Chargers tycker jag, att det är så här, han är
Ja.
bra lite hela tiden, men han är aldrig liksom den absolut bästa, och då försvinner han lite i liksom, framförallt när det är så här, det är någon sticker ut ett år, då pratar man om den, och så kommer någon annan, så pratar man om den, och så är Mike Evans liksom alltid den femte bästa receivern och har varit det i 8 år, vilket är helt otroligt. Men det gör ju också att han liksom försvinner lite i det här luddiga, för att man pratar om kanske de topp 3. Så på så sätt är han ju absolut kanske underskattad, eller att han inte får till mycket strålkastarljus på sig.
Det som, alltså, om vi ska lyfta McEvans ytterligare, är att han är väl aldrig dålig heller. Alltså det är ju, om man tar den som både jag och Rickard har liksom inte fått stå ut med, för han har haft fantastiska matcher, men som vet hur han funkar med Amari Cooper, om vi tar receivern som nu väl är Cleveland Browns. Så här. Alltså när han har fantastiska matcher så är det så här, vad gjorde vi som släppte han? Och gud, det ångrar vi. Och sen har han 3 matcher där han tar 10 yards, 15 yards, 23 yards. Sen har han 300 yards match och så går det vidare så. Mike Evans är ju verkligen så att han är väl typ alltid över 100 yards i stort sett. Och oerhört bra liksom när man kollar på tappa bollar och sånt. Så att konstant bra. Och många av de här kanske flashiga receiverna, de är lite för mycket upp och ner. Man kan även se konstant där. Men då tror jag det är som Richard säger också, att han ligger, det kanske också talar emot honom, för att wow, nu kom Justin Jefferson upp och gjorde en helt galen jäkla säsong. Och shit, nu gör CD Lamb, nu börjar han närma sig 2000 yarder. Och kolla på Tyreek Hill, hur han springer i slalom över planen. Det är alltid någon som sticker ut varje år och är jävligare på något sätt.
Jag håller med er, och det känns också som att Bucks alltid haft två receivers oftast, så att han liksom fått dela lite, så att han är kanske, även fast han har varit, han är ju många gånger, när vi säger de här 8-9 raka säsonger med 1000 yards, det är ju superimponerande, men han har också många gånger varit väldigt, väldigt nära 1000 yards. Det är inte så att han har haft så här, han har haft det säsongen där han varit långt över, men många har varit precis runt omkring där, och då är man ju inte riktigt uppe i toppen liksom, receiving yards. Så att en av de bästa på var väldigt stabila säsong över säsong, touchdown hot, bra på de här höga passningarna, utmanar cornern en mot en, tuff spelare, och som sagt väldigt, väldigt pålitlig, men kanske inte den som får alla stora rubrikerna varje säsong, och som ni säger, och då kanske man inte nämns där med de absolut bästa, och det kanske han inte heller ska, men att han är så pålitlig och har varit så bra så länge, det är ju verkligen en fjäder i hatten. Vi har en annan fråga här då. Jag har en fråga, fundering till podden, börjar den med, och det kanske jag inte behövde läsa kanske, men jag fattar att en head coach är viktig och play calling också, men gång på gång tycker jag man plockar in en QB tight efter att någon blivit skadad, och så storspelar den en match eller två, sen när de fått lära sig alla spel så blir de dåliga. Ofta kanske för att de egentligen inte passar in i liksom tränarens formel som de inte kan släppa, och naturligtvis lär sig motståndarna hur QB spelar och ställer till det för den nya spelaren i liksom de senare matcherna sen. Men jag kan inte låta bli att tro att om QB är tillräckligt bra och tar egna beslut så övertrumfar det en tränares play calling i många fall. Mahomes verkar ju exempelvis ha ganska fria händer och det verkar funka bra. Vad tycker ni? Är offensiv play calling lite för att alla tränare ska kunna gå runt och vara nöjda med varandra, och skulle många lag vinna på att släppa loss sina QBs mer?
Jag tror inte att man skulle vinna på att släppa loss sina QBs mycket mer. Det finns vissa kanske som är bättre, lite som Justin Fields har pratat om, att han kände sig som en tvångströja när han behövde ha alldeles för mycket att fundera på och bara kunde få spela lite mer på instinkten. Men jag tror att offensiv play calling är nog, det är inte viktigare än en bra QB, men det finns inga bra QB som inte spelar i bra offensiva system heller.
Nej, och jag tycker också att alltså, det gäller att hitta någon form av balans här. Om vi tar Mahomes situationen här jag säger med Andy Reid, att kunna lita på varandra. För att visst, när det och det händer eller sker, eller när det behövs ske, så ta ett beslut själv. Ja, absolut. Men man får också tänka på att en offensiv koordinator, han ser inte bara nästa spel framför sig, han bygger ju upp tendenser för matchen, han bygger ju upp så att QB ska kunna göra det han gör bra. Han kanske springer tre raka jäkla springspel och det är inte en QB lagt, liksom, han ser att där tog vi en yard, där tog vi minus två yard, där tog vi fyra yard, varför gör vi det här? Jo, det är för att du ska kunna göra en play action sen som ger 40 yard. Alltså ja, en smart QB förstår väl det såklart, men i liksom stridens hetta ute på plan så tror jag inte de gör det. Alltså de checkar ur det och gör annat. Och det kan de göra ändå, checka ut liksom och ta kill, 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 kill. Men jag tror man ska utgå från en offensiv koordinator, absolut. Jag tror när man märker att man är så trygg tillsammans med sin QB att man ska absolut blanda in han i processen av hur man lägger upp spelen, men inte mer än så.
Nej, visst, och sen då man är inne på här med liksom nya QB som kommer in och sådär, då har man ju ofta en lite mindre playbook för att det blir för mycket att hålla reda på helt enkelt. Och i slutet på matcher och sånt där, när det är sådana här 2-minute offense och 4-minute offense, så har man ju också färre spel att välja på. Då kan QB liksom gå in och kalla mycket själv och sådär. Och kanske har två alternativ, och så väljer han det bästa efter liksom hur försvaret ställer upp och sådär. Och det funkar ju i de situationerna, för då har ju inte försvaren så himla mycket att gå på kanske, och också försvaren kanske också är lite mer lätt förutsägbara, för man kanske ligger i någon preventförsvar eller något sånt där, man vet ungefär vad som kommer hända, men om man skulle spela en hel match så skulle det nog bli väldigt, dels stökigt men sen också väldigt lättläst, för att jag tror att kuben har ju väldigt mycket att tänka på, väldigt, väldigt mycket att hålla reda på, vad alla spelare ska vara, vad försvaret gör, vilka spelare som är inne i försvaret, hur man ställer upp och allting, och sen sin egen protection med den offensiva linjen där man hjälps åt. Så att jag tror att det är bara att lägga för mycket på sin quarterback. Alltså det ska vara en väldigt, väldigt unik spelare och person som klarar av liksom all den bördan. Och jag tänker, ju mer erfarenhet en QB får, som du säger Lasse, ju mer kan man vara med, ju mer kan man göra justeringar, ju mer kan man liksom vara inne i matchen. Men att släppa dem helt sådär ensamma där ute, det blir nog i längden kanske inte så himla bra. Sen har man ju haft liksom QB som Peyton Manning till exempel, som var känd för det, liksom, att han hade sån himla bra koll, så han var nästan en OC och hade säkert också erfarenheter med sig att han kunde ändå hålla lugnet trots att han hade så mycket att hålla reda på. Och då är det klart, då kan man börja släppa loss ganska mycket, och till slut kanske det är kuben mer som styr anfallet än OC, men de spelarna är så extremt få. För många andra blir det nog bara overload, tror jag.
Jag förstår frågan och det är ju som du säger där, Mattias, alltså att man har ju själv suttit och svurit när det är något sånt här 2 minuter kvar på klockan och kör no huddle och kuben får ta rappa beslut och bara pang, 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 man sitter en efter den. Liksom då har man själv suttit och svurit, varför har man inte gjort det här hela matchen? Men då är man ju kanske då lite som en hetlevrad spelare på plan, utan man ser inte hela bilden framför sig, att liksom hade du kört så här hela matchen så hade det absolut inte varit så här lyckligt som den här driven nu råkade bli. När det här chansspelet sitter så får man ju inte glömma att det ändå är väldigt mycket mer stor eller chanstagande i de spelen.
Ja,
Sen
verkligen. De
ligger det så.
QB som är bäst på att vända de här slutet i matchens situationerna, det är också de QB som också slänger bort flest matcher. För man
Yes.
måste ju vara aggressiv, kasta de
Exakt.
tajta bollarna och liksom, och spelar man hela matcher så, det blir liksom jobbigt, tror jag.
Ja.
Ja, sen ligger det, alltså, det kan komma in en QB och spela en match, men om man kliver in som backup och har en match på sig, då kommer man ju också liksom kanske spela mer aggressivt än vad man behöver göra. Man har ju liksom ingenting att förlora. Om man sen ska spela liksom 2, 3, 4 veckor till, då behöver man kanske vara lite mer restriktiv. Man kanske också får ett annat ansvar, för att då vågar tränaren också gå in och kräva mer utav en. Och det kan ju säkert i vissa fall då, som han är inne på i frågan, hindra spelare att det blir, som du också Mattias säger, att då blir det liksom för mycket, när liksom vi inte kan spela den här avskadade spelboken flera veckor i rad. För det kommer ju aldrig funka, för då kommer vi bli alldeles för lättlästa. Och ju mer man lägger på, desto svårare blir det. Men det är ju inte för att, det är inte den offensiva tränaren som är dålig för att han sätter för mycket i knät på kuben, utan det är för att kuben kanske inte är tillräckligt bra för att kunna hantera det.
Ja, så kan det ju absolut vara. Ska vi kika lite på nästa veckas matcher då? Det var bra frågor det där, tycker jag. Och det är ju som sagt en jäkla massa lag som fortfarande är involverade på olika sätt. Det är matcherna spelas, nu ska vi titta här, ja. Det är lite lördagsmatcher, det är två stycken lördagsmatcher, en 22.30 och en 2.15 där. Och sen är det ju en söndag som vanligt, men det borde väl inte vara någon Monday Night Football? Nej, det är det ju inte. Utan de är ju flyttade till lördagen då, för att, ja, för att det funkar bättre med schemat helt enkelt. Och vi har ju den tidiga lördagsmatchen mellan Steelers och Ravens, är ju en sån där klassisk match ändå. Ravens ligger ju riktigt bra till. Steelers jagar ju fortfarande en slutspelsplats och behöver ju ganska mycket hjälp. Så rent så slutspelsmässigt kanske den inte är den hetaste, men det är väl alltid kul att se de två lagen, och Steelers har ju som sagt fortfarande chansen.
Ja, och Ravens har väl
Ja.
ingenting att spela för. De har väl redan vunnit AFC, va? Det har de.
Precis. Ja, så de kommer ju säkert sitta och spela med alla sina reserver. Och Steelers, om de vinner så behöver de ju hjälp. Och det finns ju många scenarion där liksom lag behöver förlora för att de skulle kunna ta sig. Så de kommer ju komma redo att liksom vinna den här matchen. Sen vet jag inte om de lyckas med det i alla fall. Nu har de ju sett bättre ut. Det kanske hjälper vilka de har spelat mot. Men kan de springa banan som de gjorde senast? Det kanske är svårt att tro att de ska göra. Men då kommer de ju vinna den här
Osannolikt.
matchen. Ja, men det, om det är bara massa reserver inne från Ravens, alltså det beror på hur många de vilar liksom.
Ja, exakt. Men man har inte hur många reserver som helst. Jag tänker att
Nej.
ett gäng starters kommer nog ändå spela, även för att man kanske vilar Lamar och några andra nyckelspelare så.
Ja.
Men
Ja.
Steelers behöver ju både vinna den och se lite förluster från en del andra lag om de ska lyckas ta sig vidare. Alltså både, jag tror att Bills måste väl eventuellt torska, va? Och lite
Då
andra
är de
saker
ju
som
inne.
då är de
Om de
inne.
vinner och Bills torskar så är de inne. Om de vinner
Eller
och
Jaguars torskar.
Jaguars torskar. Ja.
Så att de behöver ändå lite hjälp där. Och vi har ju en annan intressant match där på lördag natten också, där det är Texans Colts som möts. Och den är väl lite mer sådär win and you're in-match, va? Mellan de två. Båda ligger på 9-7 i samma division. Så den är
Ja,
ju
båda är då.
spännande.
Ja, in i slutspelet kommer de ju. Och sen så behövs det väl att Jaguars förlorar för att de ska kunna ta divisionstiteln, tror jag. Annars tror jag Jaguars har förarsätet till den om de vinner. Vinner man så kanske man inte vinner divisionen, men man får i alla fall en wildcard-plats.
Och känns oerhört spännande med Stroud tillbaka i Texas och som bevisligen gjorde nytta trots att kanske försvaret var starkast senast mot Titans var det. Så känns det ju oerhört helt. Känns lite som Texas här skulle falla nu nästan Stroud var borta och det började gå mot. Men nu känns det ändå som att de är inne i det här igen och Colts har varit lite smyg bra i år. Liksom fått ihop någonting fungerande där. Så, den känns som en riktigt rolig match och just den lilla kryddan Win You're In gör ju att den är en av de matcherna man faktiskt är jäkligt nyfiken att se.
Verkligen, man lutar ju lite åt Texans här, eller jag gör det åtminstone. Övertygade ju lite mer förra veckan, hade kanske enklare motstånd än vad Colts hade som mötte ett på nytt fött Raiders där, men de fick ju kämpa för att vinna den. Texans vann ju lite enklare och har ju med Stroud inne sett jäkligt bra ut. Sen har man en del skadebekymmer i Texans just nu, så det är lite oklart exakt vilka spelare som kommer till start, om man kanske saknar någon av sina viktiga försvarsspelare och sådär, men om vi antar att de flesta kommer till spel i alla fall, så tycker jag att Texans känns som favorit i den här matchen.
Ja, jag tror att Colts vann senast de möttes. Det var ju vecka 2 tror jag, va? Ja, precis. Så det var ju länge sedan. Nu känns ju Texans lite som ett annat lag. Men Colts, jag tycker ju att Texans är det roligare laget. Men eftersom att jag sa att Colts skulle vinna divisionen så hoppas jag såklart att de vinner den här matchen. Även fast de är tristare med... Jag hoppades på att de skulle vinna den med Anthony Richardson som... QB, men inte Gardner Minshew. Men så länge de vinner så är jag nöjd.
Sen har vi ju, om vi går över...
Matchen
Ja, kör.
är i Indianapolis också, va? Ska
Mm,
läggas till.
stämmer.
Så,
Stämmer.
ja.
Om vi hoppar in sen på söndagen där, då är det ju ett gäng spännande matcher. Falcons Saints bland annat ska ju försöka göra upp och båda de har ju fortfarande chansen. Jag tror att det krävs lite hjälp på annat håll. Det är ju, vilka är det som sitter i förarsätet?
Bucks
Bucks.
måste torska mot Panthers.
Just, och det känns ju ganska osannolikt.
Ja, väldigt ja.
Och det är det enda sättet för dem att gå vidare, någon av de där två att gå vidare.
Ja, Bucks ska torska och sen går vinnaren från matchen i så fall vidare.
Ja, okej.
Och
Okay. Så det är
båda
lite
väldigt
vänta och
tunga
se på
sju
den
där
då.
också. Nej, båda är sju där, så det är ja, se hur det rapporteras ner här. Jag tror ju på drinkeffekterna. Nu vänder det för Panthers när han kastar drinkar på publiken. Så win you're in här också, hoppas jag på.
Eller de kan, vänta här, Saints som de vinner, Seahawks förlorar och Packers förlorar. Då skulle
Så
de i så
kan
fall
de
kunna
sno
ta,
sig en wildcard-plats där på något
ja,
sätt.
hoppas, hoppas.
Ja, den känns trixig med tanke på vilka Buccaneers möter
Ja.
då. Panthers som har sämst record i NFL. Om det inte blir Lasses drinkeffekt här då, så man får ändå säga att Buccaneers går in som förhandsfavoriter där. Sen kan ju kanske vad som helst hända i den här knäppa divisionen. Men de sitter i alla fall i förarsätet än så länge. Vad har vi mer för intressant där på sju snåret?
Inte så mycket mer.
Jaguars-matchen är ju lite spännande, men den spelas för vid sju också, va?
Ja,
Jaguars,
just
ja,
det.
mötte
Precis.
Titans där, men Jaguars säkrar ju sin slutspelsplats genom att vinna den helt enkelt.
Och det borde de ju göra.
Det borde de ju göra, kan man tycka. Men Jaguars har ju också haft några härdsmältor i år, så att jag ska inte ta någonting givet kanske med dem. Men ja, de är väl också i en väldigt bra läge, får man säga. Ska vi hoppa in lite på de senare matcherna och där? Det är ju Bears-Packers är ju relativt intressant. Packers har väl hyfsat, vill jag säga, i sina egna händer. Har de det? Ja, exakt. De vinner de mot Bears så tar de sitt slutspel.
Ja. Det känns inte lika självklart. Justin Fields spelade bra senast, eller Bears spelade bra senast. Så den känns inte jättesjälvklar. Och Packers också ett lag som har varit upp och ner lite som Jag, som du nämnde med Jaguars. Så att jag tycker att de är svåra att placera, men på hemmaplan mot Bears med slutspelet liksom i sina egna händer tycker man att de ska kunna ta den. Åtminstone tycker man ju, och det är lite så med alla lag förstås, att de här som behöver vinna för att ta sig vidare och behöver vinna mot icke-slutspelslag, då tycker man det kanske man ska behöva göra för att kunna ta sig till ett slutspel.
USA har också spelat bra den sista tiden. Alltså Löv spelar bra och man har två raka vinster. Man körde över ett Viking som hade väl då i alla fall något att spela för, trots att man är lite i fritt fall. Så jag känner att Packers ska kunna städa av den här. Bears har ingenting att spela för det här.
Nej, det har de
Mer än
inte.
att vara boven i dramat, vilket kan vara kul.
Det kan vara kul.
Ja.
Packers har ju ändå bara en vinst mer än Bears i år, så det är inte
Ja.
så att de har varit så här jättemycket bättre än Bears sett över hela säsongen, men offensivt i alla fall så har de ju spelat ganska bra, som du säger där, Lasse, med Jordan Love och hans unga receivers och sånt där. Defensivt lite mer svajigt. Så att jag tror att det kan bli en ganska kul match om Fields har en sån där bra dag. Då kan det nog bli ganska mycket poäng i den här matchen. Det blir lite av en shootout. Sen är Packers såklart på hemmaplan på Lambeau, som ni säger, med slutspelsplats på spel. Då får man ju liksom steppa upp lite grann på båda sidor av bollen. Men ja, kanske kan bli lite spännande ändå. Har vi mer på sena fönstret där? Och Bills-Dolphins-matchen känns ju kul såklart, eftersom dels är det två bra lag som möts, men Bills måste ju också vinna för att ta sig en slutspelsplats, va? De kan väl inte ta sig vidare om de inte vinner den matchen, säger jag. Ja, det skulle de kunna göra om de får lite hjälp på annat håll. Steelers förlust eller Jaguars förlust eller sånt där. Men säkrast är ju såklart att vinna den matchen, och då kan man ju dessutom vinna AFC East. Och det känns ju väldigt underligt med tanke på hur vi har snackat om den här säsongen, att de tappade. Ja, höll på att slarva bort sin slutspelsplats helt, och man kan ju fortfarande bomma slutspelsplatsen, men man kan också vinna sin egen division och få en ganska bra seedning. Så det är lite alla möjliga saker som kan hända för Bills här.
Ja, den är ju den rörigaste tycker jag. Att de kan få andra sidan genom att vinna den här matchen. Och de skulle också då kunna missa slutspel genom att förlora och den andra matchen inte går deras väg.
Och Miami spelar ju för divisionssegern här, så att, och eventuellt få någon hemmamatch och sånt där. Så att de har ju också ganska mycket att spela för. Så att det här, de kommer ju inte läggas ner och dö här direkt, utan här får ju Bills ordentligt motstånd, troligtvis.
Ja, och det fan skulle ju inte se snyggt ut att Dolphins avslutade det här med säsongen med den här hemska förlusten de hade mot Ravens och sen går man och förlorar hemma mot rivalen Bills, tappar divisionen och sätter sig i ett riktigt tufft läge inför slutspelet. Så det är absolut, trots att man är slutspelsklara så skulle jag säga att det är bra nära lika mycket som står på spel för dem som det är för Bills i den här matchen, vilket gör det till en skitbra match, eller i varje fall på förhand jäkligt spännande match.
Ja, och det är ju också den sista matchen. Det är ju nattfotboll. Så där är ju alla andra matcher klara. Så då kommer ju Bills redan då veta ifall de är vidare eller inte. Så vet jag inte om det påverkar nämnvärt. Men de kommer i alla fall veta ifall de är säkra en slutspelsplats. Eller om de faktiskt också måste vinna den och kan spela lite mer liksom på gränsen hela tiden.
I övrigt är det inte så himla mycket spännande. Eagles möter Giants, men det gör inte så mycket skillnad för dem om det inte är så att Lasses Cowboys torskar mot Commanders, och det lär de ju inte göra, så att det borde ju inte påverka så himla mycket. Sitter Cowboys i förarsätet för att ta den divisionstiteln. Seahawks möter Cardinals, har ju chans att gå vidare, men det sitter ju väldigt långt inne nu efter senaste förlusten här. De måste ha både förluster från Packers och Tampa Bay, och det känns ju ganska osannolikt. Buccaneers som vi pratade om möter ju Panthers, och Packers möter Bears. Så att det är ju inte någon jättebra chans där för dem. De måste ju såklart vinna sin egen match, så här får man väl hoppas på det bästa. Men man har ju spelat bort den möjligheten själva redan, mer eller mindre. Så att jag tror att vi har gått igenom
Ja, jag
dem.
skulle säga, alltså
Ja.
Cowboys på bortaplan är ju skräp just nu, så att jag sitter inte här och säger att de inte är favoriter, men jag ser alltså större saker har skett, att de kommer till ett regnigt och kallt Washington på sin taskiga bortaform och sumpar titeln här, så att Eagles kan inte helt ge upp innan de börjar spela mot Giants.
Nej, det är klart att vi inte ska, men det känns ju, ja, det känns väl lite en chans i alla fall att Cowboys skulle sjabbla bort det där. Eagles ska ju såklart gå ut och vinna ändå. De behöver ändå lite positivt momentum, så att de skulle behöva en bra match
Ja,
vilket som, men
absolut.
Commanders bör ju inte kunna störa Cowboys. Det är viktigt för Cowboys också att vinna den här matchen mot Commanders,
Ja, det
just
är
på grund
jätteviktigt.
av att man är så stark hemma.
Absolut.
Det är roligt, det är ju många av de här matcherna som där man är beroende av andra lag, lite som ditt och Mattias med Seahawks, som spelar samtidigt som andra. Så det kommer vara storbildsskärmar på alla arenor där de visar de andra matcherna. Så fort Bears gör en touchdown kommer det ju firas. Nu spelar ju New York borta mot Cardinals, men det kommer firas på Seahawks håll i alla fall, att liksom slutspelsdrömmen hålls vid liv. Och det är ju samma med Bucks-matchen där, om de torskar så kommer man ju i Falcons och Saints-matchen stå och hurra. Så länge liksom Panthers tar poäng så kanske de inte tar några poäng alls den här veckan heller. Men i alla fall, det är kul att det är liksom de matcherna som har implikationer i andra matcher ändå på något sätt är samtidigt.
Ja, men visst. Och sen Buccaneers har ju en chans här att vara en riktig party pooper för många lag här då. För de kan ju både slå ut Falcons, Saints och Seahawks på samma gång då, om de vinner över Panthers. Och det bör de ju såklart göra. Så att då är det
Men
många
vadå,
hopp.
ni kan inte gå vidare om de vinner?
Nej, det tror jag inte, va? Om jag inte minns fel. Nej.
Jo, om Packers förlorar.
Ja, det kanske vi gör, ja, just det. Ja, det kanske bara räcker med Packers-matchen då. Nej, men då kan de inte riktigt paja för Seahawks själva då, utan det är ju, det får Packers göra i så fall. Jag hade för mig att
Ja,
vi
precis.
var tvungna att kompassera även Bucks där, men det behöver vi kanske inte. Nej, de tar ju
Det är
divisionstiteln.
nog om ni inte vinner. Om ni spelar oavgjort tror jag
Just det.
så behöver de förlora.
Just det.
Ja.
Ja, det skulle vara en bra avslutning på säsongen då. Kryssa mot Cardinals och ta sig in i slutspel.
Ju fler lag som kryssar sig in till slutspel, desto bättre. Eller
Vi
förlorar sig in i
hoppas att
slutspel,
det
det är
inte blir
också
så
bra
mycket
tycker
kryss. Det är tillräckligt rörigt ändå.
jag.
Ja, nej, men som sagt, det finns en hel del spännande att kika på här. Och vi nämnde väl kanske de mest intressanta matcherna. Jag väl känns den här Texans Colts-matchen. Buccaneers Panthers-matchen känns ju intressant. Och sen är det väl kanske den här Bills Dolphins-matchen. Det känns ju som de hetaste i alla fall att hålla koll på. Sen är det ju en hel del andra där som är viktiga för slutspelsracet, men som kanske inte känns så jäkla heta på förhand i alla fall.
Nej, precis. Vikings, Lions möts ju. Vikings har ju fortfarande en väldigt, väldigt liten chans att smita sig in.
Ja, det skulle vara hysteriskt om de tog sig in.
Ja, de vinner, Packers förlorar, Seahawks förlorar och Tampa Bay förlorar. Då är de vidare. Eller om de vinner, Packers förlorar, Seahawks förlorar och Saints förlorar. Också en sån här rolig. Mer knäppa scenarion.
Ja, den känns också långsökt, får man säga.
Ja,
För Vikings.
men
Jag
den var
undrar om
värd att
de
nämnas i
redan
alla
har
fall innan vi
checkat ut.
avrundar.
Nej, det är bra. Nej, men det blir spännande i alla fall den här sista veckan. Det är ju kanske inte det absolut roligaste att sitta och räkna ut matematiska formler och vilka som nästlas in i slutspelet. Många av de här lagen som tar sig de sista platserna här kanske inte känns på förhand i alla fall som att de kommer att ha så mycket att göra med själva titeln. Men det är ju många wildcard-lag som har vunnit Super Bowl i slutändan och precis tagit sig in. Men man får ju inte riktigt den känslan av de här lagen som vi pratar om nu här precis på målsnöret, att de ska lyckas med något magi i slutspelet.
Jo då, det lever Vikings. Ni tar det.
Ja, kanske det. Kanske. Men det skulle vara kul att få se Texans där tycker jag. Det tycker jag de är värda efter den här säsongen. Det skulle vara roligt. Och så vill man ju också gärna se Bills i slutspel såklart. Och de har ju väldigt goda chanser till det. Men och vill hoppas att de inte sjabblar bort hela slutspelsäventyret. Vi kanske ska ta och börja runda av. Vi har ändå kommit upp här i några minuter. Och så blir det lite tydligare i alla fall efter den här veckan här, när slutspelsplatsen är klara. Och då kanske vi inte behöver sitta och snacka så mycket what ifs. Och kan snacka lite mer riktiga matcher. Och det känns ju ändå skönt tycker jag i alla fall. Så vi får väl tacka för er som har orkat lyssna på alla de här slutspelsscenarierna. Och så hörs vi igen om en vecka.